god morgon alla lyssnare. Det är lördag, klockan är 10.00, eller passerat klockan 10. Och ni lyssnar på Av egen kraft webbradio. Jag heter Leif Heidenberg och är programledare för Under ytan. Ansvarig utgivare är Luisa Palma Aguirre och vi sponsras av Betongfabriken Co-working kontor i Sigtuna. Ja, det är en grådaskig himmel här i Sigtuna, norr om Stockholm. Jag ser gröna åkrar, fantastiskt nog, och lite snöfläckar utanför fönstret. Men vi har mycket energi här inne på coworking-kontoret, vilket det alltid är. Och vi har en speciell gäst idag som heter Susanne Mähler. För flera år sedan, jag ska presentera dig lite kort, för flera år sedan så kom jag i kontakt med dig, Susanne. Och jag minns väldigt tydligt, vi kom i samspråk när jag berättade om mitt engagemang för unga människor, ledarskap och vilken framtid som vi står för. Vi upptäckte att vi hade en liknande vision och en värld där hela samhället lyssnar och bjuder in unga till att formulera och leva sitt liv på bästa möjliga sätt. Och du, Susanne, välkommen hit.
Ja, men tack Leif. Jag är så tacksam att jag får vara med.
Ja, spännande.
Jättekul.
Det här blir inte en traditionell intervju utan det här blir mer som ett samtal. Vi känner ju varandra sedan tidigare.
Yes.
Och din professionella arena är ju i väldigt hög grad skolan och skolmiljön som väldigt mycket pratas om i media. Och media skriver många artiklar om skolan. Och vad som utvecklas, vad som händer och vad som behövs och vad som saknas. Och skolan är ju en stor del av det svenska samhället. Men du jobbar inte som lärare.
Nej, men det gör jag inte, Leif, utan jag är ju mer fokuserad på elevhälsa.
Mm.
Så jag är ju utbildad socionom och handledare och är involverad i elevhälsan i flertal skolor i Stockholm.
Mm.
Så att jag brinner verkligen för elevernas hälsa och utveckling.
Mm. När vi säger hälsa, berätta mer vad du tänker på, för det är ett stort begrepp när det gäller hälsa. Vad är hälsa för dig?
Jag tänker att hälsa för mig är ju att jag får förutsättningar för att utveckla både min fysiska och min psykosociala hälsa. För att jag också ska kunna må bra i min utveckling.
När jag tänker på hälsa, då tänker jag på om man är frisk eller sjuk. Jag tänker inte så mycket på skolarbetet, men vad jag förstår så ser du att lärande och hälsa hänger intimt ihop. Kan du berätta mer om det?
Ja, jag tänker att det står också i läroplanen, lärande för hälsa, hälsa för lärande, som är ett av uppdragen för alla som jobbar inom skolan. Så att det har en betydelse att vi har fokus på att hur mår våra elever för att de också ska kunna få möjlighet till sin utveckling av de olika ämnena.
Så hur var det att du kom in på det här spåret och jobba i skolan? För du är ju egentligen inte utbildad som pedagog eller lärarutbildad.
Nej, men min utbildning var socialpedagogik, en socionom med inriktning socialpedagogik. Mm. Och när jag skrev min uppsats där så skrev jag att jag vill vara i skolan och kunna påverka utifrån KASAM, känsla och sammanhang. Att jag vill bidra till att kunskapen blir begriplig, hanterbar och meningsfull för eleverna i skolan. Så där är jag nu utifrån den önskan, att jag kan vara där och påverka.
Så du lever din dröm, låter det som?
Ja, och jag kan göra det på olika ställen. Jag är också handledare för socialtjänst och jag handleder familjehem. Mm. Och där handlar det också om att göra kontexten begriplig och hanterbar och meningsfull oavsett vilken form av ledarfunktion jag har.
Mm.
Eller om jag är en ungdom, ett barn som är på väg att bli en ledare.
Så
är det intressant, tycker jag.
Just det.
Att vara en del av det.
Nu har det ju gått några år sedan vi själva gick i skolan. Och kan du säga med några korta beskrivningar, vad är det som har hänt? Vad har hänt i skolan de senaste 30 åren? Vad ser du för utveckling?
Jag ser ju en positiv utveckling att elever idag får större möjlighet att vara i självuttryck. Det är inte samma disciplinering som det var på den tiden när jag gick i skolan, utan det är en större möjlighet att vara i självuttryck och uttrycka sina åsikter och skapa gemensamt. Mm. I skolan.
Så skolan har förändrats till det bättre, tänker du?
Ja, det tänker jag. Mm. Det tänker jag på det sättet.
Mm. Och samtidigt så jobbar du ju med både elever, lärare och rektorer.
Mm.
Handledare. Kan du berätta lite mer i detalj hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig?
Ja, det kan ju vara att jag har inbokade besök med elever utifrån deras mående. Och då kan det handla om hemförhållande, det kan handla om relationer i klassen. Det kan handla om att jag tycker någonting är svårt. Och det kan också fortsätta under dagen med att jag handleder lärare som inte får till kontakt med eleven. Det finns ingen bra kommunikation eller samspel mellan eleven och läraren. Så läraren kan vara en form av uppgivenhet och då kan jag vara där och gå in och handleda läraren hur de kommer vidare.
Jaha, så du representerar elevhälsan och jobbar även med lärarna direkt?
Ja, precis. Så att jag sitter ju i elevhälsoteam och har elevhälsomöten. Men jag handleder också lärarna individuellt men också i grupp. Och det kan vara konflikthantering, det kan vara stresshantering. Men det kan också vara individuellt med en grupp i hela klassen eller om det är med en enskild elev.
Samhället har ju förändrats mycket på de här senaste decennierna och skolan med den, vad jag förstår. Ser du också att det finns ett behov att skolan förändras i högre takt eller följer skolans inre utveckling? Går det i takt med samhällets utveckling, ser du?
Till viss del så tycker jag det. Men jag ser ju också att våra barn idag lär sig snabbt, kunskap snabbt. Via sociala medier och internet.
Mm.
Så att de får mycket med sig, mycket mer än vad jag fick när jag var ung. Vilket också gör att som lärare så behöver jag ju förhålla mig till det också, tänker jag, som pedagog. Att ta in elevens kunskap också med såklart källkritiska ögon och öron. Ja. Men att göra eleverna mer delaktiga på det sättet.
Just det. Jag drar mig till minnes själv. Det var en ganska auktoritär skola, i Eriksskolan. Det vill säga att man satt tyst. Och det funkade väldigt bra när 25-30 elever. Läraren pratar och jag är tyst. Tills att jag ska säga någonting. Och jag ska göra ett arbete. Vad jag förstår så ser vi att det är mycket mer dialog, samspel. Så det är en relationell skolmiljö idag. Visst är det det?
Ja, vi är på god väg att skapa ett klimat som är hälsosammare på det sättet, tycker jag.
Mm.
Det är vi.
Och då betyder det att lärarna har ett kanske svårare uppdrag idag än vad man hade för många år sedan?
Absolut, absolut. Det handlar ju mycket om just att kunna skapa det här relationella. Hur kommunicerar jag och samspelar med eleverna? Vilka förmågor behöver jag själv ha i det utrymmet för att öppna upp för det?
Mm.
Så att alla får sitt utrymme också.
Vad säger lärarna idag när du pratar med dem? Får de den förberedelsen från sin utbildning? Eller är det som att de får det samtidigt som de jobbar? För det finns ju mycket fortbildningar ute i skolorna runt omkring alla kommuner på ett eller annat sätt.
Mm. Utifrån utbildningen, de nyexaminerade hör jag, får inte den träningen som behövs i kommunikation och samspel. Och inte den träningen heller i grupputveckling, hur de ska hantera det i klasserna. De får en viss praktisk träning när de är ute och praktiserar hur en tidigare lärare eller den som de är hos gör.
Ja.
Och det är väl den bilden som de får med sig.
Just det. Det finns ju mycket litteratur. Jag läser själv en hel del och jag tycker det finns mycket välskrivna böcker. Jag tänker på John Steinberg som skrivit många bra böcker. Om just den här relationen och ledarskapet i klassrummet och många andra exempel. Men hur gör man då? För att om man vill träna, om vi har lärare som lyssnar nu, eller föräldrar kanske som lyssnar nu. Hur gör man då för att träna och utvecklas i det här samspelet som du pratar om?
Jag tänker att det är en livslång träning. Jag tänker att vi blir ju aldrig klara, vare sig du eller jag som gillar det här temat också. Mm. Utan det är en livslång träning. Men att våga vara där, våga vara autentisk, våga vara sann mot sig själv. Våga visa att man är sårbar, att jag kan inte allting, jag vet inte allting. Jag kanske har fel, som Björn Nattegård sa också. Mm. Så jag tänker att våga vara så autentisk som möjligt, att det är okej att jag är på träning. Men vi gör det tillsammans.
Mm. Så du menar att de lärare som blottar sig och vågar säga att man inte kan allt och har ett samspel med eleverna får en bättre fungerande samspel, en bättre relation?
Jag tänker att det skapar trygghet och tillit till att vi är jämlika.
Mm.
Att vi har ett, om jag har ett, som ledare ett sådant förhållningssätt, så tar vi reda på det vi inte vet.
Ja.
Istället för att jag har massor med expertkunskap som jag kanske inte alls behöver sitta med. Utan...
Just det. Sen är ju skolornas organisation, hur det organiserat arbetslagen fanns inte när jag gick i skolan och man jobbade kanske mer självständigt. Idag är det ju arbetslag och man lägger större det pedagogiska ansvaret på arbetslagen och arbetslagsledare. Vilken roll har rektorerna idag skilt från 60-, 70-, 80-talet skulle du säga?
Jag tänker att de har ett coachande förhållningssätt till mentorer och lärare, personal, fritidspersonal. Och det är kollegialt lärande idag i skolorna. Vi lär av varandra. Det som också kommer in nu, det är att jobba utifrån olika program där lärarna jobbar över gränser med varandra. Så att olika ämnen får komma in i varandra så att eleverna får en större känsla av sammanhang.
Mm.
Så att det blir mer begripligt med kunskapen så att vi kan knyta ihop den.
Finns det litteratur eller program som du gillar, som du använder i ditt dagliga arbete, som du vill nämna, ta exempel på?
Nej, jag jobbar ju inte utifrån olika program, utifrån min roll, min professionsroll. Gör jag inte, men jag jobbar ju utifrån det psykosociala, att bidra med det, den kunskapsfåran, så att den kommer in i skolan. Och jag skulle ju önska att det också kom in ett ämne som heter hållbar hälsa i skolan, där eleverna får lära sig förmågor att hantera sig själva också, sina tankar, känslor och handlingar.
Mm, hållbar hälsa, det var ett nytt begrepp som jag aldrig hört förut faktiskt. Menar du att eleverna efterfrågar det här på lite olika sätt?
Ja, vi har frågat eleverna på ett gymnasium där jag är, och där har eleverna sagt själva att de vill ha kunskap om stress, de vill ha kunskap om ångest, de vill ha kunskap om prestation, hur jag hanterar det, men också mina tankar och känslor.
Mm.
Så det är ju mental träning egentligen. De...
Mm. När du säger mental träning och det du berättar, då tänker jag på grundläggande känsla vi har som människor, och det är rädslor.
Mm.
Att vi har en rädsla i botten av oss själva, en osäkerhet kanske, oavsett vem vi är och vad vi jobbar med.
Mm.
Å andra sidan så finns det kärlek, öppenhet och sårbarhet.
Mm.
Vi ska strax lyssna på lite musik, så det passar bra att lyssna till Markus Svartseruds Höjderna, som handlar om rädslor.
Wow, härligt!
Varför hör du av dig? Vad är det du vill? Finns det någon mening? Du sa ju tiden räcker inte till. Menar du allvar? Med det här nu? Jag har fallit förut, fallit så hårt, och du hjärtan blir kalla. Om det inte passar nu får det väl bli ett annat liv. Har gett så många chanser, har bett om mera tid. Jag vet om allt jag lovat, att kunna hålla allt är svårt. Jag försökte, jo jag försökte. Det var därför jag faller så hårt.
Ja, ni lyssnade på Höjderna med Marcus Svartserud. Och ni lyssnar också på Av egen kraft webbradio. Jag heter Leif Heidenberg och programledare för Under ytan. Ansvarig utgivare är Louise Palma Aguirre. Vi sponsras av Betongfabriken Coworking-kontor i Sigtuna. Jag ska berätta lite själv, mina erfarenheter från skoltiden. Jag har själv jobbat i ett tiotal skolor. Och jag, senast jag jobbade i en skola i en kommun i västra Stockholm. Och jag märkte under den här terminen som jag jobbade, det var årskurs 6 och årskurs 7. Att det fanns en latent, jag ska väl säga stress eller en känsla av oro hos personalgrupperna. Jag satt i ett arbetslag årskurs 6 och assisterade flera lärare då. Det här är några år sedan, 5-6 år sedan. Det jag noterade speciellt att det fanns en individualism i lärargruppen och en osäkerhet hur stöd jag min kollega som är kanske lite stressad eller tycker det är jobbigt med en viss klass eller vissa elever. Och det är väl det här kollegiala lärandet, Susanne, som du var inne på. Hur jobbar man för att lärare ska känna sig trygga och starka och styrkta i sin roll när arbetsmiljön kan vara ganska krävande? På vilket sätt blir ni inbjudna när du jobbar i skolan utifrån elevrådsteamet? För att du ser ju inte allt, utan ni får väl en inbjudan eller Får ni fritt spelrum med alla lärare eller jobbar ni individuellt mot vissa lärare och vissa elever? Hur ser det ut för dig, Susanne? Vi lyssnar på Susanne Mäler.
Mm. Nej, men det finns ju organiserat utifrån ett elevhälsoteam där lärare blir inbjudna eller att vi går ut i klasserna och pratar med lärare. Och då kan det ju handla om allt från att det är någonting på klassnivå eller individuellt som läraren behöver vägledning eller stöd. Men det kan också vara ett flertal lärare som behöver utifrån. Mm. Det är konflikter som pågår eller som du säger att just nu så mäktar jag inte med det här. Och hur kan jag få stöd i det? Så den öppenheten, den tycker jag finns idag. Mm. Hur vi kan stötta varandra oavsett vilken profession vi har.
Just det.
Och då handlar det ju det om kommunikation, att kommunicera det, att man har skapat ett sånt klimat också i skolan.
Det här låter ju så otroligt komplext och svårt och samtidigt så viktigt. Kommunikation, ja, vad är det? Alltså kommunikation är samtal mellan människor, men vad skulle du säga, vad är grundverktygen eller grunden för att kommunicera eller kommunikation ska fungera? Och skapa trygghet och tillit i ett samtal. Vad är grunden skulle du säga?
Jag brukar tänka som ett fyrklöver. Att det handlar om att förmåga att kunna lyssna. Förmåga att kunna skapa relation. Förmåga att skapa dialog. Och vara i integritet. Så de fyra delarna ser jag som en bra modell för mig själv som ledare att vara i. Så att jag kan vara i mig själv i det läget. Vara kvar, håll kvar kraften. Ibland tappar jag kraften där. Mm. Men att då kan jag ta hjälp av mitt team. Mm. Eller också att det finns ett team som ser att jag har tappat kraften.
Ja, och den skolan jag jobbade i nu senast. Där hade jag också en upplevelse att det finns en upplevelse av tillkortakommanden, att man inte hinner med, man är ambitiös som lärare och pedagog, man har många tankar och idéer om att man vill utveckla, men man känner sig som att man inte hinner med, man är inte tillräcklig, en otillräcklighetsupplevelse eller känsla för alla de elever. Märker du det också i de skolan som du jobbar?
Absolut, och där ser jag att det kanske i många gånger ligger det på ett annat bord än mitt sätt att kommunicera. Det måste skapas förutsättningar för det också. Så att ledningen behöver skapa förutsättningar för mig som lärare i det läget. Sen att jag har de här förmågorna att tro på mig själv och att I am possible i det här läget.
Just det. Och där jobbar ni som team och bidrar till de mötena, vad jag förstår, där de får landa i sig själva och känna ett lugn eller ett självuttryck kommer till form, eller?
Ja, i elevhälsomötena finns det till viss del en del tid till det. Men det tar ju också mycket annat som tar utrymme utifrån att det är fokus på eleven och lärmiljön. Mm. Så att det skulle behövas mer tid för lärarna att få uttrycka sig och sina behov i det.
Och hur går det? Jag tänker naturligtvis på utmaningar som till exempel kursplanen ser ut som den ser ut. Antalet undervisningstimmar är satt. Schemat ligger. Och i övrigt så har vi ju läraravtalet med sina 45 timmar. Finns det utrymme att använda för lärarna att utveckla de här kompetenserna som du pratar om?
Jag tänker också att det är viktigt att veta att jag har förmåga att prioritera, tänker jag. Vad kan jag väva in det här i för någonting med hälsa, med hållbar hälsa. Mm. Så att det finns i mina tankar som rektor, men som lärare, men också elevhälsoteam. Har vi det här tänket? Hur ser våra människosyn ut? Är det här viktigt att prioritera? Då kan vi väva in det i olika ämnen också.
Spännande. Kan du ge några exempel på, för det är jag nyfiken på. Kan du ge några exempel på elever som du har mött, lärare som du har mött. Som vi pratar om processen, för förändring sker under lång tid. Det är ingenting som sker från en vecka till en annan. Kan du nämna några exempel från verkligheten som du har upplevt att det har skett en förändring?
Ja, ett exempel det är ju de gångerna som jag träffar en lärare som kommer i stress, press och uppgivenhet för att inte som läraren uttrycker att den här eleven vill inte, den här eleven lyssnar inte, det går inte och jag får ingen kontakt med eleven. Och sen erbjuder jag ett möte där vi träffas tillsammans.
Du och läraren?
Och eleven.
Och eleven, okej.
Okay. För det jag ser är ju att kontakten har brutits emellan dem.
Mm.
Så att ofta så hjälper jag till med att de kommunicerar med varandra och lyssnar på varandra. Får till det här med lyssnade, relation, dialog. Mm. Men också att de är i sin integritet, var och en. Och bara det här att titta på varandra. När man har den förmågan att kunna göra det. Alla har inte det.
Mm.
Men att då blir det också ett möte. Men framförallt i det här lyssnandet.
Mm.
Där inte kravet är att prestera just då. Utan kravet handlar inte om någonting annat än att det blir en kontakt.
Mm.
Och när den öppnar sig så ser jag och hör från läraren att det har blivit skillnad. Men också från eleven.
Okej. Okay. Så hur lång tid, om vi pratar om processer, hur lång tid kan det ta innan man ser en synbar förändring för läraren och för eleverna?
Det här kan ju ske på en gång.
Ja, så det kan ske väldigt snabbt?
Det kan ske i rummet.
Ah, okej. Okay. Och det i sig har en inverkan på lärarens tillit till sin hela klassen kanske?
Ja, det vet jag inte. Utan bara sin förmåga, tänker jag.
Mm.
Till sin förmåga att det går.
Just det.
Att jag vågar vara i det här utrymmet, att jag ger en chans. Att det handlar inte om att eleven är fel eller jag är fel, utan här har kontakten brutits.
Just det. Det måste ju vara fantastiskt att se det som att vara ett bidrag till den förändringen. Mm. Där det blir ett möte mellan elev och lärare som man tänker att det kan gå en termin. Det aldrig blir ett möte.
Mm.
För att man tycker det är obekvämt, det är jobbigt. Och vi är ju inga robotar, vi är människor med känslor och tankar.
Mm.
Och vi gör vårt jobb på bästa möjliga sätt. Mm. Och jag kommer tillbaka till ledningen. Och jag har läst en del forskningsstudier. Och man pratar väldigt mycket om rektorernas pedagogiska ansvar. Hur ser du där att det har skett en förändring över tid? Och vad får rektorerna vad de behöver för att kunna leda sin personal. Och skapa trygghet och tillit i sin organisation? Vad ser du?
Utifrån att de har ett coachande förhållningssätt så har det ju skett förändring. Och jag ser att det är under utveckling och behöver vara under utveckling, ser jag också. Och just den pedagogiska delen där jag ser KASAM som en viktig del, att även för rektorer att kunna begriplighetsgöra det för lärarna så att det blir hanterbart och meningsfullt i jobbet som de gör också. Så att det behöver vara på alla nivåer, men framförallt ledaren som är rektor behöver vara i det. Och en hel skopa compassion, tänker jag också.
Mm.
För att förstå situationen för läraren också.
Mm.
Vad är det läraren, hur ser det ut i den miljön läraren är?
Just det. Du nämner ju begreppet KASAM.
Mm.
Som många pedagoger känner till. Men för andra som lyssnar kanske aldrig hört uttrycket. Kan du försöka förklara vad är KASAM i verkligheten? Vad har det för betydelse och på vilket sätt har den inverkan för mänskligt, och vi kopplar det till hälsa, KASAM och hälsa. Kan du beskriva det för en lekman som inte känner till begreppet?
Ja, jag tänker bara om jag har en elev, en ungdom som kommer in till mig som får panikångest till exempel. Och att använda KASAM i det läget, att göra det begripligt för eleven, vad är ångest för någonting? Så att eleven får kunskaper om vad ångest är för någonting och vad händer med våran kropp kring det. Fysiskt och psykiskt. Och sen nästa, hur kan jag hantera ångesten när den kommer? Eller kan jag göra någonting innan den kommer för att hantera den? Hur kan jag jobba med mina tankar och känslor för att minska ångesten nästa gång än att tankarna får ta över? Och de flesta som jag träffar, de känner att det är meningsfullt. För det är det som det blir när vi har verktygen, när vi har en förmåga att kunna påverka vår hälsa.
Ja.
Och där står ju KASAM mycket för det, känsla av sammanhang, att det blir begripligt, hanterbart och meningsfullt.
Ja. Vi kan ju känna oss ensamma i våra känslor, oavsett om vi är rektor, lärare eller förälder eller elever. Så det finns ju en ensamhet inom oss, och det är ju det som den här KASAM verktyget råder lite bot på att vi är inte ensamma. Vi har människor omkring oss. Vi ska lyssna på lite musik strax.
Mm.
Och på tal om ensamma, låten heter Lone Country Nights med Robin Winter. Ska vi lyssna på ett par minuter. Välkomna tillbaka strax. I was driving with my top down as I passed through this ghost town. I still remember those long country nights. Left gold back in Sweden in search of something new. My mind drifts away to the land of the free. Rented a big block Mustang and felt the engines roar. There's no place I'd rather be than Nashville, Tennessee. I was driving with my top down as I passed through this ghost town. I still remember those long country nights. While the wind caressed my hair, I let go of my despair. I'll always remember those long country nights. Someplace looked up, I saw the sun begin to rise. With thoughts of my love, I can feel the words of home. She's always with me wherever I roam. I was driving with my top down as I passed through this ghost town. I still remember those long country nights. While the wind caressed my head, tonight. Det var Lone Country Nights med Robin Winter. Och Robin, han bor faktiskt här på Vänggarn, norr om Sigtuna. Vi befinner oss i sponsorn här, coworking-kontoret i Sigtuna, betongfabriken som vi sitter i. Jag tittar ut över åkrarna, lite grådisigt. Det är lördag förmiddag och framför mig så har jag Susanne Mäler som pratar om skolmiljön och skolutveckling och vad barnen och eleverna behöver. Och temat strax innan låten var just ensamhet som jag kom att tänka på, och för min egen del så brukar jag tänka att det finns två krafter som vi kanske inte är medvetna om som påverkar oss varje dag, varje ögonblick i livet, och det är gravitationen förstås, och sen är det den här känslan att vi vill tillhöra ett sammanhang, vi vill tillhöra vi vill känna att någonting är viktigt. Vi vill tillhöra vänner. Vi vill bli relaterade till som mänskliga varelser. Och vad säger du, Susanne Mäler, som sitter framför mig här? Ser du att lärarna får den uppmärksamhet som de kanske behöver? Just att de är professionella. De står där varje morgon 8:00. Får de vad de behöver i upplevelsen av KASAM och i känslan av att tillhöra ett viktigt sammanhang? Vad ser du?
Jag tänker att vi kan aldrig få för mycket av att bli uppmärksammade utifrån det värdefulla arbetet som lärare gör idag på skolan. Så att det kan aldrig bli för mycket utifrån det. Så att det är bara sprida mer, tänker jag.
Ja, och då kommer jag in på det som jag pratade om före musiken här nyss. Och det är ledningsgruppen och rektorns roll. Den har ju förändrats de senaste åren ganska mycket. Hur lyckas rektorerna där ute förmedla den här känslan av att ett sammanhang där personalen kan relatera till varandra och skapa tillit mellan varandra? Ser du att det har blivit ett annorlunda uppdrag för rektorerna?
Jag vet inte om det är annorlunda, men jag tänker att det du säger är viktigt. Just det här att det finns ett gemensamt uppdrag för oss alla. Det vet ju alla som jobbar inom skolan, som finns i läroplanen. Men prata mer om visionen tillsammans. Varför är vi här? Att det blir en kommunikation hela tiden kring det. Varför är vi här för? Gör vi det vi ska göra eller gör vi någonting annat? Det här är också ett sätt att uppmärksamma oss som grupp.
Yeah.
Så det tror jag att det skulle få ett värde för alla.
Att våga ställa de jobbiga frågorna. Varför är vi här egentligen? Och vad kan vi göra med den tid vi har här i skolan tillsammans? Det är ju väldigt stora frågor, men man sällan hör dem ställas, tänker jag. Vad hör du eleverna? Du sa i början av det här programmet att eleverna är väldigt kunniga och lär sig snabbt, sa du. Vad hör du att eleverna själva säger att de behöver? Om du lyssnar på, jag tänker på dina erfarenheter, vad säger eleverna själva att de behöver mer av?
Jag tänker utifrån mitt område, det psykosociala perspektivet då, så är det som de behöver, det är ju att kunskap kring att kunna kommunicera, lära sig mer om känslor, lära sig mer om konflikter, att konflikter är någonting vi löser, det är någonting som är normalt. Men den här öppenheten om vem är jag liksom? Våga prata om känslor och vad som händer i oss i olika situationer och olika sammanhang. Så den psykosociala hälsan, tänker jag, det är ju det här med att våga, att ledaren vågar vara i det utrymmet med eleven också. Och det kan man ju också göra på alla möjliga olika sätt, men där eleverna ser sitt värde.
Och de får ju väldigt mycket hemifrån, en kultur. Man lever i en föräldrakultur, en familjekultur, en syskonkultur där man bor. Ser du vilken roll lärarna har idag jämfört för många år sedan? Har det också förändrats, tycker du? Förlåt, föräldrarna. Har föräldrarnas roll förändrats de senaste decennierna, tycker du, i relation till skolan och sina barn?
Ja, jag tycker föräldrarna görs mer delaktiga idag på olika sätt och kan göra mer delaktiga också utifrån kunskapsförmedling, tänker jag. Men de är mera med och uppdaterade, får mer information, vill ha information. Men jag tänker också kunskapsmässigt utifrån vad är mitt barn just nu? Vad behöver föräldrarna för kunskap just nu som vi skulle också kunna bidra med från skolans sätt?
Om du fick drömma fritt, för du är en visionär förstår jag, och om du får drömma fritt eller fantisera, och det är 2022 nu, och vad tänker du att... Vi tänker stort, vi tänker Sverige, vi kan tänka globalt, vi kan tänka hela världen. Vad skulle du säga att skola behöver för att ta sig till nästa nivå? Om du får prata fritt kring det. Vad gör skolan trygg, harmonisk, med en optimal lärmiljö? Vad är det som krävs för att det ska vara möjligt? Det sker ju på de flesta ställen på en viss nivå. Men jag tänker, du sa... Innan vi var på väg hit i bilen så nämnde du att ohälsan ökar dramatiskt, ser du. Vi börjar där. Hur vet vi att den ökar dramatiskt, den psykiska ohälsan?
Utifrån Folkhälsomyndigheterna så har ju de sett att den psykiska ohälsan har fördubblats sedan 80-talet. Och man har också studier som visar att kunskaper om psykisk hälsa har man sett att elever som har fått det mår bättre. Och idag finns det olika program som finns ute på skolorna som kommer till skolorna och hjälper eleverna med mental hälsa. Bland annat den mentala hälsan då, utan att nämna någon, tänker jag. Men det finns olika organisationer som jobbar för det här, för att ohälsan är stor bland unga människor.
Pratar vi i Sverige eller pratar vi i västvärlden eller pratar vi globalt?
Globalt är det så att den har ökat. Men det som jag pratar om, det är hälsomyndigheterna, så är det i Sverige jag pratar om. Mm. Att den har fördubblats. Jag har inga siffror på det andra.
Jag förstår.
Men det som behövs är ju att vi får de här kunskaperna. För jag tänker att det handlar om mänskliga rättigheter. Det handlar om demokrati. Och elever har rätt till kunskaper om sin hälsa. Och hur de ska kunna hantera det, men framförallt få för utveckla sina förmågor till att hantera det. Så att det behövs som ett ämne, lika väl som matte, svenska, engelska, tänker jag i skolan.
Mm.
Att vad är det som gör att jag känner så här? Och vad gör jag med mina tankar när de kommer så här? Det kan vara allt från destruktiva tankar, att ingen tycker om mig, ingen vill ha mig. Jag är ensammast i världen nu och kan få tankar till att jag vill inte leva längre.
Mm.
Och där behöver vi redskap. Vi behöver kunskap för att klara av sådana tankar som kan komma.
Och när jag hör dig prata utifrån att vissa elever tänker högt och säger att jag vill inte leva längre, så krävs det ju en otroligt stöd för föräldrarna, framförallt lärarna i skolmiljön, som får en upplevelse att det kan pågå i skolan.
Mm.
Det räcker med en eller två elever.
Mm.
Som har det självbetrycket att det finns en hopplöshet och en uppgivenhet hos enskilda barn.
Mm.
Som påverkar väldigt många, mer eller mindre dolt.
Mm.
Och där förstår jag att du gör en viss skillnad med tanke på att du lyssnar in föräldrarna, du lyssnar in lärarna och du har långa samtal med dem. Så du, vad jag förstår, har du kommit i kontakt med många elever som har suicidala problem.
Mm.
Berätta lite mer om det.
Ja, för jag tänker när elever kommer och har fastnat i de tankarna där den här ensamheten har tagit över, att jag ser ingen annan utväg, utan att det får de här tankarna eller till och med skada sig på olika sätt på kroppen också. Och då har ju eleven tappat all sin kraft, sin egen kraft. Och då behöver ju verkligen eleven hjälp kring att hantera de här tankarna som finns i huvudet. Att det finns där inne. Men här ute är det någonting annat. Och jag är inte mina tankar, mina känslor, men jag har dem. Så att det är kunskap som vi behöver ge till föräldrar som inte ska behöva bli rädda.
Mm.
Men hjälpa sina barn som hamnar i det. Men också i skolan där elever hamnar i det här. Så den här gemenskapen som du pratar om, att få till den. Att vi alla kan hamna i tillstånd där vi känner att vi inte duger. Men fånga tag i min egen kraft igen till att jag är tillräcklig.
Vi sitter ju faktiskt i en fantastisk miljö här och nu som heter Av egen kraft.
Mm.
Som Louise har döpt till Av egen kraft. Jag tycker det är en gynnsamt sammanhang att prata om egen kraft. När mediekanalen och för ett kraftfullt folk av egen kraft producera sådana här program. Så det är ju härligt att få ställa de här frågorna till dig, Susanne. Och jag tänkte tillbaka till det jobbiga och de tragiska situationer som kan finnas och avrunda med lite mer hoppfullhet. Det vill säga, du ser ju en massa goda exempel där ute.
Mm.
Du ser ju fantastiska lärare som står där varje morgon klockan 8. Kan du ge några konkreta exempel på processer som har varit gynnsamma, både kanske i Sverige och utanför Sverige, men framförallt i det som du har sett? Kan du ge några andra exempel där det har varit förändringar, skolor som har skiftat från ganska jobbiga arbetsmiljöer till en gynnsam arbetsmiljö för alla?
Ja, det som kommer närmast till mig, det är ju skolor som har fört in kunskapen just kring självkännedom och hälsa. De skolorna som har fört in det. Som har fört in att kroppen och vi behöver återhämtning.
Mm.
Att ta hand om oss själva. Och att vi är människor. Lika men ändå olika. Och vi kan hjälpa varandra. När vi också får kunskapen tillsammans. Och det görs idag i olika skolor på många olika sätt. Med både hälsoprojekt, mindfulness, yoga. Där eleverna får lära, får självkännedom.
Mm. Och hur ser du också kopplingen till lärosätenas utveckling för kursplanerna för grundlärarprogrammet och ämneslärarprogrammen? Finns det någonting där? Och vad, om vi ser så här, vad skulle du önska?
Ja.
Om du fick sätta fingret på vad du tror skulle göra stor skillnad för alla Sveriges skolor?
Det som jag skulle önska är att vi börjar prata om det. Och det behöver vi göra på skolans nivå. Vi börjar prata om hållbar hälsa.
Mm. Undersöka vad det är för var och en.
Ja, där eleverna får vara delaktiga till att undersöka vad det är för någonting. Där man kan jobba i olika projekt.
Mm.
Men vi pratar om det som ett ämne. För om vi inte tar hand om våra hälsa så blir det väldigt svårt med inlärning också. För det hör ihop.
Yeah.
Så att det jag skulle önska att vi får in... för det är folkhälsa det handlar om.
Just det.
Och då det är någonting som vi behöver prata om i skolan.
Ja, det finns ju läromedel och jag tror att de flesta lärarna tycker det här är intressanta ämnen.
Mm.
Och lägger gärna fingrarna eller vantarna på de läromedel som finns inom temat. Och det är väl både idrott och hälsa, det är samhällskunskap, svenska, det är massa olika ämnen som finns där. Har du några exempel på andra resurser utanför skolorna? Du nämnde någonting om UR. Finns det andra resurser för de lärare som lyssnar som tänker vad kan jag vända mig för att få mer kompetens?
Ja, men jag tänker att det finns mycket inom läroplanen som önskar att vi jobbar med det här med våran hälsa.
Mm.
Och sen så finns det olika program som finns som du säger UR. Och idag är det ju en uppsjö som finns att välja på YouTube. Som elever själva är med också och beskriver allt från vad det är att ha någon form av NPF-diagnos eller hur det är. Så att kunskapen behöver komma ut till vad innebär det, vad innebär stress. Det finns så mycket som också handlar om att vi kan få se bilder om det.
Just.
För att vi lär oss också en hel del när vi tittar tillsammans på bilder och kan reflektera tillsammans. För att skapa ny kunskap.
Ja, jag har själv varit med och byggt upp en skola med många hemmasittare. Och då har vi pratat om dem, nu pratar jag om åldern 16-19, de som tycker att gymnasiet är inte för dem. Ser du också att det finns en möjlighet att öka engagemanget från skolans horisont till samarbete med föräldrarna? Så att vi får färre elever som inte vill.
Mm. Och jag tänker att elever vill ofta som de kan. Så att det är också hur kan vi förmedla kunskap på det sättet. Så att de känner att de kan utifrån att det blir begripligt.
Mm.
Har vi gjort kunskapen begriplig eller stänger eleven dörren för att det är för svårt redan från början.
Mm.
Och det är samma med föräldrar. Att vi gör det begripligt för alla.
Tack Susanne. Är det någonting mer du skulle vilja lyfta fram i dagens program? För jag tycker det är otroligt spännande. Jag kan prata hur länge som helst om det här. Finns det någonting mer som du skulle önska? Tips och råd eller önskemål utifrån en framtid? Eller ställningstagande för din framtid? För vår framtid när det gäller skolans barn? Jag tror det finns ungefär, jag får tänka lite några sekunder här, men jag tror att det finns... Rätta mig om jag har fel, men nästan 1 miljon barn i den svenska skolan. Det är 10% av Sveriges befolkning som går till skolan varje morgon. Kanske mer än så om vi räknar in gymnasiet då. Och då har vi två föräldrar till det, då är vi uppe i, hur många då? Då är vi uppe i 3 miljoner. Plus personalen som jobbar, det är ju halva Sveriges befolkning som mer eller mindre engagerad i skolans arbete, indirekt eller direkt då. Har du andra visioner eller tankar och idéer som du skulle lyfta fram som en idé?
Ja, jag brinner ju för kommunikation och samspel och hälsa.
Mm.
Så jag tänker hur vi pratar med varandra har en betydelse för min hälsa också.
Mm.
Vi blir ju bedömda i skolmiljön, men vi kan göra det på så många olika sätt. Och då tänker jag att vi behöver också vara i vår hjärna, ja, men vi behöver också gå ner i vårt hjärta.
Mm.
Så att den humanistiska fåran öppnas upp också till att kommunikationen blir vänlig. Mm. Att det blir en rek och dialog i klassrummen. Mm. Så att vi får kunskaper om hur vi kan göra det också. Så just att vi kan utveckla de förmågorna till vad är det för kommunikation som leder till bra möten och till trygg lärmiljö för eleverna.
Just det. Själv nu när jag sitter och tittar på dig när du pratar så tänker jag att det kanske är just det som du säger. Att släppa ner axlarna, andas från magen, titta i ögonen, lyssna på varandra och ge varandra tid till det viktiga mötet. Det kanske är det som gynnar hälsan. Det vill säga en relation där man känner sig trygg i sig själv. För trygghet skapas i ögonblick för ögonblick i kontakt med människor. Och det i sig genererar en tryggare och mer harmonisk lärmiljö. Så det kanske är det att kunna vara med sig själv, att vara med andra i mötet. Ögonblick för ögonblick som gör en stor skillnad. Det är så jag hör att du säger.
Ja, jag tror att, att vi behöver stanna upp i det här snabba samhället emellanåt. Mm. Och titta inåt, ja, i oss själva.
Ja.
För att hitta vår egen kraft, men också hitta våran kraft tillsammans.
Just det. Tack Susanne. Vi går mot programmets slut och vi kommer avsluta med ett stycke som Jenny Bergfot sjunger om, som handlar om vill och vill inte. Vi kan ju vända på det och säga vill inte och vill. Så det handlar om modet som jag hör, modet att våga möta varandra och viljan att utvecklas som människa tillsammans med andra. Varsågoda.
Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill.
har lyssnat på Vill, vill inte med Jenny Bergfot. Och framför mig har Susanne Mähler och vi börjar se att den här timmen börjar ta slut. Och jag satt och tänkte när jag lyssnade på den här låten att varför är vi här? Varför har vi det här programmet egentligen under ytan? Och själv så tänker jag, det kanske just handlar om att se hoppfullhet i barnens ögon. Är det inte det vi vill ge dem? Möjligheten att uppleva hopp, känsla av sammanhang. Så tack så mycket Susanne för att du var med oss den här timmen. Otroligt spännande och det finns säkert fler tillfällen att samarbeta eller lyssna på. Är det någonting mer du vill säga?
Ja men tack Leif, jag är jättetacksam för att jag har fått vara här och pratat med dig. Och jag hoppas också som du att vi kan tända barns ljus som de har och lärarnas ljus. Mm. Så att elda på med lite tändvätska.
Ja precis, ja. Tack så mycket. Det var allt från oss idag på Av egen kraft webbradio för den här gången. Tack för att du lyssnade där ute på programmet Under ytan. Ansvarig utgivare är Louise Palma-Aguirre och vi sponsras av Betongfabriken Coworking-kontor i Sigtuna. Tack ska ni ha. Trevlig helg. Jag vill också nämna någonting kort om det stycket som kommer här nu. Och det är Jenny Bergfots vackra sång som handlar om komma nära. Kom nära. Det är temat kom nära. Trevlig helg på er allihopa.
So come, come.